Hej och välkomna till Caprice musikpodd som denna säsong lyfter fram ett antal arkivintervjuer gjorda med ett antal av 1900-talets svenska musikpersonligheter alldeles mot slutet av deras liv. Dessa diskuterar vi för att se om vi kan förstå vårt nuvarande musikliv bättre, men också för att kasta lite ljus över gårdagen. Kanske också till och med framtidens möjliga utveckling. Jag själv heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap i Uppsala. Och idag har jag en mycket fin gäst med mig här, nämligen Stefan Johansson, regissör, tidigare chefsdramaturg på Stockholms Operan, en stor opera- och teaterman i det svenska kulturlivet. Välkommen, Stefan.
Tack, stor och stor. Jag är 1,93.
Men... ja, men det är stor. I många avseenden stor. Det här är ju en poddserie där vi ur arkiven lyfter fram uttalanden om och från 1900-talets kulturliv genom Musikaliska akademins arkivintervjuer med de här personerna. Alltså de som var med när det begav sig. Idag, Stefan, tänkte att vi skulle höra på vad som sades om vad man skulle kunna kalla musiklivets inre och yttre politik och maktspel, alltså sånt som utnämningar, rivalitet mellan olika institutioner och individer, yrkeslivet för kulturens och musikens fackfolk med mera. Så innan vi dyker ner i arkivinspelningarna, hur har du själv upplevt detta? Du som har arbetat i så många olika situationer, institutioner, radion, operan med mera och med olika typer av scenkonst.
Det är ett väldigt kinkigt ämne, ja. Och många uttalar ju sig om det. Jag menar, man skriver om det hela tiden, man har fört debatter om kulturbarn och liknande. Jag menar, och man pratar också väldigt mycket vid alla chefstillsättningar om hur det går till. Och både pressen och publiken har ju en vana att föreställa sig mycket som kan bygga på hörsägen eller fakta, men ibland också bara är hittepå. Därför att man tror att det borde gå till så, eller det är det rimliga. Och det stämmer ofta inte.
Nej, det kanske är så till exempel vid den här utnämningspolitiken som var vanlig för mig, att man tänkte sig att vissa regeringar skulle vilja tillsätta vissa konstnärliga inriktningar. Men det kanske nästan är att överskatta de folkvaldas kulturintresse.
Ja, alltså det talas ju väldigt mycket om det idag också. Till exempel det finns debatter på andra kulturområden som handlar liksom om politisk styrning och snudd på korruption naturligtvis så här. Och det behövs ju bara att man ser att folk har på något sätt ett gemensam bakgrund, så börjar man dra olika slutsatser. Ibland är det riktigt, ibland är det fel. Just och ibland det. Är det helt enkelt så att det inte finns några andra människor än de som har råkat gå samtidigt på Stockholms musikgymnasium eller vad det nu är frågan om. Där. Sen så finns det väl, om man ska gå direkt på den här typen av kremlologi som vi kan återkomma till sen, så finns det ju alltid ett sätt att bestämma sig för att tro att vissa typer av beslut måste fattas av mäktiga gremier som sitter bakom stängda dörrar och sysslar med detta. Och ibland blir det liksom, ja, det blir snudd på operalivets pizzagate eller någonting sånt där, va? Men om den är bekant. Men när jag då har, efter att ha varit chefdramaturg i 14 år på Kungliga Operan och i 10 år delvis samtidigt chefdramaturg och regissör på Malmö Opera, vilket var det ställe där jag slutade så att säga när jag fyllde 70. Men efter de erfarenheterna så har jag ibland försökt förklara för folk då, både medarbetare, anställda på stora institutioner och representanter för publiken, att det liksom, det är inte på det sättet det går till. Nej. Vissa av beslut fattas aldrig. Nej. Vissa väldigt genomträngande, epokgörande beslut, typ vad ska vi spela i principiellt, ska vi ha fast ensemble eller bara gäster, sådana här grundläggande saker. Det är klart att det
de fattas kanske lite mer,
ja, mer ad hoc. Det är ofta en serie beslut som leder fram just till någonting där man kanske sen efter flera år säger att ja, nu har det ju blivit så att vi mest har gjort så och så, och då är det väl lika bra. Alltså, det fungerar på ett annat sätt. Och folk tillskriver ofta makten alldeles för mycket uträkning. Den är inte riktigt så smart.
Nej, just det, precis. En viktig fråga är ju just det här med utnämningar, rivalitet om tjänster och liknande. Många älskare av scenkonsterna tänker kanske inte på hur avgörande det är med vem som hamnar som konstnärligt ansvarig och vad man kan påverka från en sån situation, eller vad det ens betyder, som du säger här. Jag tror inte heller att alla vet hur de här viktiga positionerna tillsätts. Vi har ju olika former av utnämningar från departement, politisk tillsättning. Vi har också öppna rekryteringar, kortare kontrakt eller direkta att någon blir kallad eller så. Jag tänkte att du kunde lyssna på hur det kan ha gått till då under 1900-talet om Bertil Bokstedt. Vad han har att säga om en avgörande sådan tillsättning. Bokstedt var ju kapellmästare ursprungligen, ackompanjatör och så småningom chef för både Drottningholms slottsteater och Kungliga Operan i Stockholm. Så här beskriver han hur det gick till när han blev chef för Stockholmsoperan 1971. Här nämns förutom ministerna Palme och Ingvar Carlsson en rad andra namn för de som satt i styrelsen för Kungliga Operan. Så vi kan lyssna på vad Bertil Bokstedt, hur han uppfattade detta själv då.
Det var ganska underligt när det här ordinarie jobbet skulle offentliggöras. Då hade jag ju träffat både Olof Palm och Ingvar Carlsson. Då sa, när Ingvar Carlsson frågade, då var vi ute och promenerade utanför slottet, så sa han, om nu regeringen tillsätter dig, vad säger du då? Ja, jag säger att jag tack under förutsättning att jag får behålla jobbet som chef på Drottningholms teater.
Jag tänkte fråga om det, för det hade du varit ganska många år då redan.
Ja, jag började på Drottningholms teatern 1957 som dirigent, husdirigent efter Lamberto Gardelli. Och sedan så slutade jag som chef den sista december 79. Så jag var chef där i 13 år och jag fick faktiskt välja när det passade. Och då var jag där 2 år efter jag hade slutat på operan. Det som var ganska kul när det gällde den offentliggörandet av operachefsbefattningen från regeringen, det var att Ingvar Carlsson ringde hem samma dag. Så då visste vi att de skulle säga det i radio 11:00, vem som blev chef.
Ja.
Och då ringde Ingvar Carlsson hem till Sveavägen och Sibylla svarade. Och då sa han, det är Ingvar Carlsson som är Bertil hemma när han är på teatern. Men sen råkade det vara så att det fanns en gardinaffär på Rådmansgatan där vi hade, som hette Carlsson, som vi hade beställt gardiner hos och som skulle höras utav. Så Sibylla sa till Ingvar att vi vet om att vi ska få gardinerna imorgon. Så sa han det. Jag ringer inte om gardiner och något annat. Jag förmodar då att Bertil är på operan. Ja, det är klart, sa Sibylla och var generad. Och den dagen, då var det styrelsesammanträde på operan. Och styrelsen hade ju lovat, som alla visste, att om jag fick fast förordnande så skulle de gå. De trodde ju säkert att jag inte skulle få det. Så 5 minuter innan 11 så kommer vaktmästaren in i styrelserummet och säger dem att det är telefon till operachefen. Och han sa inte mer. Jag gick ut och tog telefonen och så sa, då var det Ingvar Carlsson som ringde då igen. Och sa att regeringen har beslutat att du ska få fast förordnande på 3 år som operachef. Och jag kommer meddela dig i radio om 5 minuter. Och när jag sen gick jag in i styrelserummet igen. Och alla såg så lyckliga ut. Och så sa Sevid Appelqvist som ordförande att ska vi få in radion, sa han till vaktmästaren då. Det behövs inte, sa jag, för att Ingvar Carlsson har ringt och sagt att jag har fått fast förhållande som fortsatt operachef. Och se minen på hela det här gänget, det var ju fina gubbar, Appelqvist och Seve Ljungman och Dag Wirén och fru Lindegren. Och, ja. Det förvrängdes ju deras anledning och inte minst hos verkställande direktören då, Hans Ursing. Och de hade ju inget annat att göra än de gick.
De gick allihopa alltså?
Ja, de gick och de slutade samtliga i styrelsen. Den enda som trodde att han skulle få vara kvar med Hans Rosling. Och honom tog jag inte någonting vidare. Vi hade inget bra samarbete. Så att jag mer eller mindre tyngade den nya styrelsen med Roland Paulsson i spetsen att vara med honom. Så jag blev så småningom den första operachef som också blev verkställande direktör.
Här hörde vi alltså Bertil Bokstedt i samtal med Kerstin Meyer angående tillsättningen av operachefspositionen då 1971. Stefan, vad kan man säga om det här? Har det gått likadant till under dina år?
Nej, jag tycker att i det här slumrar ju konflikter som Bertil Bokstedt inte riktigt redogör för.
Nej.
Bland annat är det ju då att han föregicks ju av Göran Gentele, som ju under sin tid var den första operachefen i Stockholm som inte längre kunde sköta hela jobbet. Utan han fick ju först Holger Bergerus och sen Hans Ursing vid sin sida som verkställande direktörer. Och det var väl också så att samtidigt var ju då Bertil Bokstedt som kom från musikaliska sidan. Han var ju då repetitör och sen dirigent, framförallt inte så mycket opera men framförallt balletter och andra typer av föreställningar och så Drottningholms teatern. Och han var ju planeringschef. Och sen kommer jag inte ihåg vem var styrelsens kandidat hette, men det var ju inte Bokstedt och det var ju därför de avgick på dagen. Och det är ju sant att Hans Ursing var kvar och han lever ju fortfarande idag, jag vet, och kan berätta om det här. Och han hade ju gjort en stor insats under slutet av Genteles tid, eftersom Gentele då sysslade med att planera sitt chefskap för Metropolitan och så. Och rivaliteten mellan honom och Bokstedt blev väl till slut efter Bokstedts utnämning omöjlig. Och det var väl till och med ganska pinsamma offentliga incidenter. Jag har nu glömt närmare vad som... Det var någon av dem som tyckte att den andra kunde vara operachef på månen. Eller något i den stilen.
Det är ju på ett sätt ett för dagens ögon lite annorlunda sätt att se på det här. Att som maktperson ändå, som Bokstedt säger här, att han inte har några problem att säga att jag såg till att Ursing fick försvinna. För det. Så pratar man normalt sett inte idag när man vill tillrättalägga en bild om sig själv.
Nej. Men det var väl så uppenbart. Sen var det också så, det pikanta är ju att den här intervjun görs av Kerstin Meyer, som tillsammans med hennes stora och mycket framstående rival Barbro Eriksson var väldigt ledande med att göra Bokstedt till operachef, för de tyckte att det var bra. Och de kände sig hemma med honom. Helt enkelt. Och jag vet inte vad han för övrigt hade för stöd inom eller utom huset. Men det var många som tyckte att alltså, han var rätt man för det här. För han kunde jobbet och han kunde Kungliga Operan inifrån och ut och så. Och sen kunde ju då andra tycka att utanför teatern att det hade varit spännande om man hade tagit någon utifrån som hade ifrågasatt vissa saker. Och Bokstedts period blev ju, som han sen redogör för i den här intervjun, på många sätt väldigt glansfull. Och kanske samtidigt en av de perioder som man inte byggde för framtiden i det inre. Alltså man var kvar väldigt mycket och på ett glansfullt sätt i ett äldre repertoarsystem och så, samtidigt som det uttunnades av att förhållandena var annorlunda. Och sen var det ju också så att själva den här idén om att man hade tagit in verkställande direktörer bredvid operachefen redan under Genteles tid, om jag nu uttrycker mig alldeles korrekt, det var ju då naturligtvis ett tecken på att den här posten som operachef inte längre var helt förenlig med vd-skapet. Nice. Sen kom ju samtidigt lite före mig till Operan 97 då Bengt Hall, som var en fullfjädrad musikadministratör och musikpolitiker och samtidigt utbildad musiker. Och han åtog ju sig för första gången på länge att ha så att säga hela chefskapet. Han hade visserligen operachefer vid sin sida och mig som chefdramaturg och så, men han var ju de facto och så småningom också till namnet både vd och teaterchef. Precis som han var under en period jag jobbade med honom i Malmö. Och det var ju någonting nytt, och det hade ju att göra med att själva jobbet att vara chef för en stor institution hade utvidgat sig genom att facken hade en annan roll, medbestämmandet, ekonomin, planeringen. Alltså det fanns inte lika mycket pengar på samma sätt, kassakistorna var inte öppna. Och det gjorde liksom att det mer och mer behövdes antingen en person som hade en enorm bredd eller en som måste koncentrera sig på antingen det administrativa, ekonomiska eller det konstnärliga. Just och det är det. Väl där vi är idag, till exempel på Dramaten och andra ställen, att du har ett delat chefskap. Och idag har det ju blivit ännu mera saker att ta hänsyn till med alla de på vissa håll förkättrade värdegrunder och så vidare.
Det är intressant detta du säger också med yrkesförbund, fackförbund och så som småningom påverkar vilka beslut så att säga en chef eller en chefsgrupp kan fatta. Om vi går lite längre tillbaka kan vi lyssna på hur Karin Hedenberg, som var gift med den svenske baritonen Sven Hedenberg då, berättar om de trevande försök att skaffa medinflytande för operaensemble som fanns gentemot operachef och överteaterledning. Då berättar hon så här i en annan av de här arkivintervjuerna.
På den tiden var väl fackförening, sluttider på repetitioner ett okänt begrepp på operan.
Ja, det fanns inte. För på Gustav Bergmans tid, då kunde de ju faktiskt repetera halva nätterna. Och lägga sig på en soffa och vila. Och kanske inte alls blev någon repetition den dagen, utan kanske nästa rent utav istället. Och på det sättet bildades ju då Operans solistklubb. Och de hade ju ingen säkerhet i varken i fråga om pension eller sjukpenning eller ja, så behöver de ju alltid låna pengar bland annat, och det gick ju ganska bra att göra. Det var ju till och med så de lånade ur begravningskassan. Och då tyckte inte John Forssell att det var bra. För han hade ju sin uppfattning om det mesta. Så att de solister då som var, visste och var favoriserade och som tillhörde den, vad ska jag säga, den kretsen, de var inte med från början, utan de var ju egentligen ganska illojala som kamrater, och det vill jag säga. Och att jag anser att illojala har inte kamraterna varit egentligen, men tydligen var de det i det sammanhanget. Och var inte med i solistklubben. Men så småningom så fann de ju för gott att gå med i solistklubben. Och John Forssell fick väl ge sig också på den punkten, kan jag tänka mig.
Var det hårda förhandlingar mellan solister och operachefen på den tiden?
Det var alldeles säkert. Jag hade ju en man som höll sig utanför sånt där helt och hållet. Men det kan jag mycket väl tänka mig att det var. Oscar Ralf till exempel var ju en som verkligen kunde tala för sin kår, solisterna.
Känner du till om det fanns något som kallades repertoarkommitté där solisterna själva fick lämna in förslag på olika operor?
Ja, repertoarkommitté fanns, men inte tror jag att solisterna hade någonting att säga till om där inte. Utan det var väl endast de som var favoriserade då, kan jag tänka mig, som fick. Men en och annan gick ju upp till chefen för att försöka få göra den eller den rollen. Det har jag ju hört talas om.
Här alltså en intervju med Karin Hedenberg. Stefan, vad skulle du säga idag och sen den här tiden, hur är det på, liksom sektorn påverkats av att man har närmat sig arbetsbestämmelser som från andra sektorer? Så är det förenligt, skulle du säga, med konstnärlig verksamhet att ha samma typ av medbestämmande och arbetstider och liknande?
Det måste det ju vara.
Ja.
Jag menar, jag har ju mina rötter i frigruppsvärlden. Och då kunde man ju tänka sig att man spelade barnteater på förmiddagen, sen gick man till något annat ströjobb eller körde taxi eller något, och sen gick man tillbaka till teatern och hade föreställning och så repeterade man på natten. Ja. Och så, och det var ju vansinnigt roligt och kul när man var, och kunde också bli stora konstnärliga resultat för folk som var mellan 25 25 och 35.
Utan barn.
Alltså
då.
Utan barn. Ja, så småningom kom ju barnen också och då började ställas liksom lite andra krav på hur det skulle gå till. Men det finns ju ingenting som säger att inte denna uråldriga scenkonst är förenlig med allting som människan kan hitta på för att så att säga få fast fot i existensen. Det är klart att det går, det är bara dumheter. Man säger det är precis som att tafsande skulle vara någon slags konstnärlig...
Att en del av konsten.
En del av konsten, ja. Vilket det ju inte alls är, därför att det går ju att bestämma hur man gör. Och så får man bara se till att det är människor med tillräcklig fantasi som bestämmer de här sakerna och inte hittar på en massa regler som ingen klarar att följa.
Nej,
alltså, det är inte så konstigare än att sjunga kör under en pandemi. Det är säkert förenat med många besvärligheter, men det går absolut att göra. Det ser vi ju bevis på. Ja. Sen så är det ju också så att till exempel när intervjuaren där, Anders Wallgren, är det väl, frågar om det här med repertoarkommitté. Det är ju i hög grad ett spöke. Där jag också var med om, jag tror inte det finns någon sån på operan idag, men jag var med om att det utsågs folk av solister och andra grupper till en sådan under Bengt Halls tid och Anders Fransens tid på operan, och att jag såg aldrig riktigt att den sammanträdde någon gång, även om det var en bra idé. Medan däremot var jag med om att när jag kom till operan så frågade jag förstås min chef: har vi aldrig några regelbundna möten mellan de konstnärliga cheferna? Jag blir som chefdramaturg gärna sekreterare och protokollskrivare för ett regelbundet möte mellan dig, teaterchef, vd, operachef, ballettchef, orkesterchef och så.
Blev det så liksom, då?
Ja, vi gjorde en sån. Vi träffades i alla år som jag var där, så träffades vi där en gång i veckan. Och så småningom tog vi in en planeringschef och andra för att de inte skulle bli sura. För
då ibland... kan man se här en slags... Det du vill säga att Bengt Hall är något då modernare typ av chef, och Bokstedt någonstans mitt emellan detta och de
definitivt
gamla...
Definitivt modernare än John Forssell, ja.
Jo.
Och samtidigt fanns det väl under Forssells tid något som kallades repertoarkommitté, och det fanns också under Bokstedt och Abenius och så, men det var väl mera då någon person som var dramaturg utan att vara det, några litteratörer, några alltså personer...
Som troligen inte stod sig så starka mot chefen.
Nej. Och de hade inte alls så stark ställning.
Nej.
Så där, men jag vet ju vilka det var, vad de jobbade med för frågor. Och någon gång där jag, innan jag jobbade på operan och då jag var inblandad i något förslag, så träffade jag någon som tillhörde den repertoarkommitté som fanns då.
Just
och det var en mycket kunnig person som jag sen, när jag kom dit, blev chef för. Därför att han gjorde... stod för alla våra översättningar, vilket började bli mer och mer jobb med textmaskiner och sånt.
Ja.
Alltså. Men den där kommittén där man ska sitta och diskutera vad man ska spela och som då ska ha representanter från alla håll, den tror jag aldrig riktigt har existerat, och har den det utan att jag har märkt det, så har den i så fall inte haft många sammanträden. Sen, däremot om man ingår i någon slags ledning, så måste man ju vara känslig för att det finns idéer och synpunkter på saker som kan vara mer eller mindre förankrade, och att det tillhör om man tillhör en ledning då, att man ser till att de högsta chefen eller cheferna får reda på det.
Just
där,
det.
Att man briefar dem rätt, så att säga. Och det var i väldigt hög grad min uppgift att göra. Man måste kunna briefa, man kanske inte ska bestämma så fruktansvärt mycket, för det måste en person göra.
Just
men det.
Det
gäller att liksom, det gäller för den högsta chefen att förmå att bli briefad.
Ja,
och det gäller för de som är omkring honom eller henne att utföra detta. Och att sen det här blir någon slags, i bästa fall, en syntes för, som leder till vad man ska spela och hur och med vilka och så här.
Vi har tidigare, både i det här och tidigare avsnitten, sen lyssnat just på Bertil Bokstedts vittnesbörd om diverse ting här. Vi kanske ska lyssna på Bokstedt som interpret här också. Vi kan lyssna på en inspelning från hans aktiva år där, och då är det ingen minne Birgit Nilsson som sjunger Ture Angströms Sköldmön. Och Bokstedt dirigerar här Wiener Statsopers orkester.
Av upphovsrättsliga skäl kan inte denna musik spelas upp, så vi hänvisar istället till streamingtjänster eller fonogram.
Här alltså Bertil Bokstedt på pulten när han drev Wiener Opernorchester och Birgit Nilsson.
Som ju egentligen är Wienfilharmonikerna.
Ja, det är det.
Måste ju vara hans kanske enda möte med den högklassiga orkestern.
Ja, och han var ju intressant på det sättet med sina olika chefspositioner, att han ändå fortsatte att vara både dirigent och ackompanjatör till, som pianist ja, till många av
ja,
dem här.
Jag vet, jag har ju hört honom ackompanjera och det var han ju oerhört skicklig på.
Just det.
Alltså, på, om han var en stor pianist kan jag inte avgöra, men han var väl skicklig på detta. Sixten Ehrling, hans dirigentkollega och på många sätt överlägsna rival, som ju verkligen var en stor dirigent på många fält, var ju en väldigt skicklig pianist samtidigt, och det finns ju exempel på det. Sen är det ju intressant att han här dirigerar en upptagning med Birgit Nilsson, för att det är ju naturligtvis så att han har varit en av dem, hon har nog aldrig varit hans elev, men han har ju varit coach för henne och pianist och så i, säkert i oändliga sammanhang, därför att det var ju också så att om man tittar i rullorna som ju nu för tiden finns hela repertoaren på nätet varenda dag från Kungliga Operan, så kan man ju se då om man slår på Bokstedt att före 50-talets början så dirigerar han nästan aldrig en enda vuxen opera.
Nej.
Och samma sak är ju med Sixten Ehrling som sen väldigt snabbt blev musikchef, kanske 51 eller någonting sånt, och verkligen dirigerade oerhört mycket. Mm. Alltså dagens dirigenter, även om de kallas musikchef eller så, dirigerar ju inte 100 föreställningar på ett år eller så, men det gjorde ju Sixten Ehrling. Ja. Men också han hölls ju tillbaka väldigt mycket som ballett- och operettdirigent fram till att Nils Grevillius var mer eller mindre avpoliterad, och då blev Ehrling plötsligt musikchef och fick ett alldeles kolossalt inflytande på allting.
Och ja, det är intressant att du nämner rivaliteten mellan Ehrling och Bokstedt, för att vi kan lyssna på ett uttalande av Bokstedt även om detta finns i denna intervju. Det jag tror det var 1952 då som operetten Tiggarstudenten då, Friedrich Schell med musik av Carl Milöcker, ges i Stockholm, och då var det Adolf Roth som gästdirigent. Sixten Ehrling var då ordinarie kapellmästare på operan och Bertil Bokstedt var repetitör. Så låt oss höra vad den här svenska premiär ledde till i relationen mellan dessa bägge herrar då, enligt Bokstedt. Nu får vi bara ena sidan av detta.
Sedan så en annan operett som jag dirigerade premiären på, det var Tiggarstudenten med Pelle Grundin, Arne Henriksson, Elisabeth Söderström och en fantastisk uppsättning.
Det kommer jag ihåg.
Och det var precis samma sak där, att det blev en ändring till premiären. För att jag skulle då, Sixten Ehrling skulle dirigera premiären och jag skulle alternera efter honom. Och två dagar innan premiären så satt Sixten och jag och pratade i kapellmästarrummet. Och då kommer dåvarande chefen Joel Bälen in, ser väldigt förlägen ut. Och så säger han att ja, jag har tagit meddelande. Adolf Roth, han har i sitt kontrakt att han ska bestämma vem som dirigerar premiären. Och det blir ingen premiär om inte Bertil Bokstedt dirigerar premiären. Sixten såg naturligtvis för grymmed ut. Så att när Joel hade gått ut så då var det Sixten att han skulle komma på premiären och sitta på parkett och visa folk att han var desavouerad. Och det var en väldigt obehaglig historia för mig. Jag var ju tvungen till att lyda chefen.
Ja.
Och Sixten satt på premiären på parkett tillsammans med Yngve Flykt, Expressens musikkritiker. Jag fick lysande recensioner utom i Expressen. Och Sixten var inte riktigt glad i mig efter
men det var ju inte ditt fel.
Nej, det var det
vad
inte.
Jag kan förstå.
Men det var väl en av de få gånger eller enda gången som det blev ett sånt resultat till en stor premiär.
Ja, vad ska man säga om detta tycker du, Stefan? Har du erfarit eller betraktat något liknande under dina år med sån rivalitet som så att säga går ut över vänskap och professionella relationer?
Alltså i det fallet, eftersom det rör de flesta av de människorna fortfarande lever, så måste jag vara diskretionen själv. A gentleman never tells. Men alltså...
Men om vi tittar på så, det här historiska fallet.
Självklart så är naturligtvis det här en väldigt normal situation. Och också på senare tid så är det naturligtvis så när Birgitta Svendén, som fortfarande är ju operachef eller verkställande direktör för operan idag, när vi spelar in det här. Jag kommer ihåg en av hennes första premiärer, en italiensk buffa som gavs på svenska med två lag och en svensk teaterregissör, som hon kom förbi mig och sa: nej, jag har bestämt att det blir B-laget som sjunger premiären. Aha. Eller något sånt, därför att det så kallade A-laget, alltså de visste nog inte om att de kallades det ena eller andra, får jag hoppas. De hade helt enkelt inte kommit lika långt, det var inte lika bra. Och jag tror att hon hade alldeles rätt, som just själv hade klivit av scenen något år tidigare. Och sen blev ju naturligtvis det laget som inte fick göra premiären, ansträngde sig säkert väldigt väl. Mm. Sen har jag i andra sammanhang varit med om att sångare som har blivit utlyfta ur en produktion där de kanske var insatta på mer eller mindre lösa boliner, de gör då inte det, men å andra sidan går det en radioutsändning i luften där tidningarna av någon egendomlig anledning sätter ut de namn som stod på den första besättningslistan. Man undrar hur de har fått dem. Och en olycklig operaavdelningschef beklagar sig för mig nästan gråtande att han har blivit uppringd av maken till den eller så, som att oerhört grova i telefon och så, därför att de har läst i tidningen att deras gemål, sopran då, ska sjunga en roll som hon överhuvudtaget aldrig har blivit tillfrågad om hon skulle göra.
Nej.
Därför att det står i någon nutida motsvarighet till Röster i radio ungefär.
Ja, just det.
Och då, alltså, ibland, jag menar, jag har ett närliggande exempel, och det är när, jag menar, balletten och operan, avdelningarna för detta, de måste man ju, alltså från chefsidan, vara väldigt noga med vilka fördelar eller nackdelar de upplever och så.
Det är som två syskon.
Och då visade det ju sig att vi hade ju infört sedan länge, i början av 00-talet, att alla program skulle se likadana ut, och just så skulle det stå överst på dem om det var opera eller ballett, men det skulle liksom inte vara några andra loggor än hela teaterns logga, och sen skulle det stå då ballett eller opera eller konsert. Och så plötsligt så ska vi alltså ha premiär på Svansjön, en ny version, och jag får se programmen som där omslaget har tryckts allra sist förstås. Och där står det Svansjön opera. Och jag kände ju liksom, jag var då ansvarig för de som gjorde programmen. Och jag kunde ju bara gå till Bengt Hall, var det väl, och ballettchefen och säga att om någon frågar er och säger, varför står det opera där? Så får ni vägra att se det. Säg nej, det är fel, det står inte så. Det står självklart ballett. Alla vet väl att Svansjön är ballett. Om det står, vadå, opera? Aldrig talas om. Och jag sa till ballettchefen att du kan säga till svandrottningen, och vem mer det var då, prinsen, att på måndag kommer det vara rätt. När måndagsabonnemanget kommer, så kommer det inte att stå fel i programmet. Så.
Det hör man, att det kan krävas stor diplomati när det blir såna här
diplomati,
misstagen.
Diplomati, ibland våld.
Vår tid går mot sitt slut. Vi tackar dig, Stefan Johansson. Fantastiskt. Du kan verkligen kasta väldigt viktigt och nytt ljus över de här, ibland för oss yngre lyssnare, obskyra intervjuerna. Så att det är ett viktigt typ av kommentar som behövs till för att visa.
En sista inspel. Så tyckte jag att det var oerhört intressant att höra Karin Herdenberg, som var en för mig helt okänd person, eftersom det är ju en person, det är ju som, det är, som vi från teatern alltid har kallat det, en privatmänniska. Däremot så var hon ju gift med en sångare som sjöng flera tusen föreställningar under sin långa verksamhet i Stockholm, och som jag tog med mig ett CD-häfte som är bara 2 år gammalt, och är Jussi Björlings och Jordi Skymbergs stora berömda föreställning av Romeo och Julia, som finns komplett bevarad
det,
från 1940. Och
sen,
ja, och där Sven Hedenberg, hennes make, också sjunger Marcel i första akten av Bohem. Och detta kom alltså ut med kommentarer av de kunnigaste på detta område och i uppfräschat ljud för mindre än 2 år sedan. Och går och streama eller att köpa per postorder. Och jag menar, man ska tänka på att operakonsten är i bästa fall ingenting att Karin Hedenberg sitter och berättar om någonting gammalt som var på någon gubbes forskällstid. Utan det är också någonting som plötsligt kan ljuda i våra nya uppspelningsapparater eller i våra lurar som från igår. Och det har jag tyckt vara så fascinerande med denna konstart. Det kan man inte riktigt säga om talteatern.
Nej.
Och man kan inte riktigt säga det alltid, faktiskt ens om filmen alltid.
Nej.
Men den kraft som finns i de här rösterna, när du kan höra idag Karin Hedebergs man, Sven, sjunga Mercutius ballad i Romeo och Julia från 1940. Och det kanske till och med i dina öron är dagfräscht.
Ja, det är fantastiskt. Tack än en gång, Stefan Johansson. Du har lyssnat på Caprice musikpodd som i en serie avsnitt nu alltså behandlar 1900-talets musikliv betraktade genom perspektivet från arkivintervjuer gjorda av Kungliga Musikaliska Akademin. Denna vecka har vi bland annat hört då Karin Hedenberg, Bertil Bokstedt och Kerstin Meyer, och som ciceron hade vi i studion här Stefan Johansson. Lyssna gärna på andra avsnitt i Caprice poddserie och på dem som kommer framöver. Tack än en gång Stefan Johansson för att du kom hit idag.
Tack, det var jättekul att vara med.
Du har lyssnat på Caprice musikpodd. Jag heter Mattias Lundberg och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Caprice musikpodd produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Caprice.